dagen som blev en vändpunkt för lärjungarna. De som hade liksom varit allra närmast Jesus under hans tid här på jorden. Blev en vändpunkt för dem. För mitt i allt, vet du, blev det ju helt konkret vad profeten Joel hade skrivit, vad han hade talat om, vad han hade sagt. Att Gud skulle utgjuta av sin ande över allt kött. De fick se det inför sina ögon hända. Och också allt det folket som var samlat där i Jerusalem fick se det. Fick dela av det. Och samtidigt så föddes ju också första församlingen, kyrkan. Och den hjälparen som Jesus hade talat om, som han hade berättat om, undervisat om för lärjungarna, kom. Guds ande, den helige ande, kom ner. Och vet du att det som hände då, det spelar ju i allra högsta grad en jättestor roll för dig och mig som är här idag. Tänk att det inte har behövts något diplom eller något bonuskort eller något krångliga studier för att vi ska få del av den helige ande. Utan bara ett enkelt beslut. Ett enkelt beslut av dig, ett enkelt beslut av mig. Att be Jesus Kristus komma till våra hjärtan som Herre och frälsare över vårt liv. Och den helige ande som redan då, när du och jag har bett det, fattat beslut och bett det, så har han stått i startgroparna. Vet ni, sådär som de här sprinterlöparna, när de är färdiga i de där, vad de nu heter, där de har sina fötter. Så där i startgroparna har den helige ande stått redan då, färdig att komma, färdig att flytta in. Och det har han gjort. Så han bor i dig och han bor i mig. Och verkar mäktigt. Och tänk att det är så underbart att han är sån att när han har kommit, så har han kommit för att stanna. Tänk att hur underbart det är att inte behöva vara nervös, inte behöva liksom känna oro för det att han efter en tid, när liksom det har gått upp för honom hur han jag är som människa, eller hur han du är som människa, med alla mänskliga brister och fel och så vidare, svagheter. Så att han inte efter en tid när han liksom vet det här, börjar kolla i tidningen på bostadsannonser och söka efter en lyxigare bostad någon annanstans. Utan han har kommit för att stanna. Vi får, om du tar följande, så får vi bara påminna oss om Jesu egna ord för lärjungarna från Johannes 14 och 17. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Förblir. Han har kommit för att stanna. Mm. Och tänk också att om man tänker lite på ett så här roligt sätt, på ett barnasätt, vi är ju barn allihopa, Guds barn, som man får tänka också på det sättet, att den helige ande har med sig världens mäktigaste verktygslåda. Där finns, vet ni, allt som behövs för att liksom börja det där arbetet. Att han är sån att han flyttar inte bara in och så liksom lägger han sig till ro. Och så väntar han att bli tjänad. Utan tvärtom. Det är han som kommer med verktygslådan och börjar rensa och städa och fylla på och sudda ut och lyfta ut och så vidare. Och han är aktiv. Han jobbar i dig och mig. Och vi ger honom fulla händer, inte sant? Att få göra det som bara han kan göra och som han vill göra. Och liksom bara fylla oss mer. Precis som vi sjöng här, att fyll ditt barn. Fyll ditt barn bara mer och mer av dig. Mer och mer av Guds kärlek. Det är det som han är bärare av. Mm. Men det här, om vi tänker sen lite vidare. De där var ju liksom en del grejer som har med den helige ande att göra. Men vad är då liksom, vad är då den där egentliga poängen är den egentliga poängen med den helige ande i dig och i mig? Det skulle kanske vara jättelätt att svara och använda Jesu egna ord från Johannes 14 och säga att han sa ju själv att den som tror på honom ska göra samma gärningar som han och ännu större eftersom han for hem till fadern och så skulle hjälparen komma. Mm. Det är en del av det. Men det underbara är att vi har en så fantastisk Gud att han är mycket mer intresserad av dig och mig som människor än vad han är intresserad av vad vi kan producera, vad vi kan göra, vad vi kan få till stånd. För också det sker ju genom honom, genom hans ande som bor i oss. Men han är mycket mer mån om att hur är det nu riktigt, hur mår vi och hur har vi det? Och därför är ju den egentliga poängen det att den helige ande skapar oss på nytt. Vi blir nya skapelser. Vi får en ny natur. Guds natur flyttar in i oss. Vi blir inga helgon på en gång. Nej, tyvärr, det går inte. För vi har det här köttpaketet som följer med. Vare vi vill det eller inte, så den följer troget med oss. Men vi har tillgång till allt som finns hos Gud. Vi har hans ande boende i oss. Och vi har en ny natur. Det som Paulus skriver i andra Korintherbrevet 5:17. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Han skapar allting nytt. Ny natur. Och vet du att den nya naturen, hans natur som då har kommit in i dig och in i mig, det gör att det blir omöjligt för dig och mig att leva i synd. Det är det som finns i den där följande, 1 Johannes 3:9. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds sed förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Nu kanske man tänker att, oj, ett ögonblick, att jag vet nog åtminstone att jag gör fel. Jag säger fel. Jag tänker fel. Dagligen. Att hur liksom stämmer det där riktigt? Men vet ni, det handlar inte om det, utan det handlar om att Guds sed, som är den helige ande, den förblir, han förblir i dig och i mig. Och det är det som gör att vi inte kan leva i synd. Utan vi märker att, oj, nu blev det fel här. Och så vet vi att när vi bekänner det, så finns det förlåtelse för dig och mig. Kärleken flödar, Guds kärlek flödar genom förlåtelsen. Vi vet att han är trofast och han renar oss från all orättfärdighet. Allt som har blivit fel sagt, fel tänkt, fel gjort. När vi bekänner det. Så det är tryggt. Också då. Så det är liksom, det är det där som att vi blir nya skapelser som är liksom födda på nytt, som är hela den där poängen. För sen kan Gud börja verka genom dig och mig. Och då finns det inga limits. Det finns inga begränsningar vad han kan göra. För han har goda tankar för var och en. Mm. Och han har kallat var och en av oss också. Så det som är det här pingstundret, om vi använder det ordet, så det är helt enkelt att vi får ett förvandlat liv i Jesus Kristus genom den helige ande. Vi har tillgång till det. Att Gud älskar oss så mycket att han lämnar oss inte i det skicke där vi var. Var och en av oss kan tänka tillbaka till tiden före vi fattade det där beslutet att be Jesus komma till våra hjärtan, till vårt liv. Att Gud älskar oss så mycket att han inte lämnar oss i det skicke. Utan han var så gripen av kärlek till dig och mig. Att han utgav sin enda son. Och sen genom Golgata och uppståndelse frälste hela världen. Mäktigt. Vad består då den här nya naturen av? När vi är nya skapelser, vi har ny natur. Vad är det som hör ihop med det? Många grejer. Vissa av dem har jag plockat fram. Och det första, barnaskap. Barnaskap. Du och jag, vi har fått helt ny ställning i Jesus Kristus. Vi har blivit intagna i Guds familj och vi blir aldrig någonsin utsparkade därifrån. Från att vi inte har varit någon alls, att vi har varit nobody, om man använder det ordet, så har vi mitt i allt blivit somebody. Med stort S. För vet ni vi går ju inte omkring, vi rusar ju inte omkring som yra höns. Huvudlösa höns. Det gör inte vi. Vi har ett mål. Vi har samma mål allihopa. Så det gör också våra steg fasta. Vi vet vart vi är på väg. Och vi är alla på väg. Tillsammans. Och vi har den bästa guiden som tänkas kan. Vi är arvingar, Guds arvingar. Och vi är Kristi medarvingar. Vi satt i den här bibelträffen med flickorna och smakade på det där att Jesus är vår bror. Det är nästan liksom övermäktigt att säga det. Han är vår frälsare, han är vår herre. Men att han är vår bror, att vi är Kristi medarvingar. Du är verkligen somebody. Du är verkligen någon när du är Guds barn. Du behöver inga mer rekommendationer. Och som vi redan har hört idag så finns det inte någon eller något som skulle kunna vara emot dig. Du har den högstes favör över dig. Över ditt liv. Men vet du det där att vi är Guds barn och att Gud är en kärleksfull far. Det kan emellanåt vara en knepig grej. Det var en knepig grej för mig. Jag blev förälskad 98 och jag hade jättesvårt att relatera till Gud. Som en kärleksfull far. För jag hade vuxit upp utan pappa. Jag minns inte min egen pappa när jag var under 2 år när han dog. Så jag hade inte riktigt någon rollmodell. Farfar och morfar hade också dött. Så det fanns liksom inte någon som skulle ha kunnat fungera som en rollmodell, rollfigur för att vara pappa. Så jag minns att det var lite krångligt. Jag visste inte hur jag skulle reagera till någon som jag inte riktigt vet vad den är. Hurdan han är. Och sen just det där att han är en kärleksfull far. När jag hade varit i den situationen att det som jag hade fått se från mäns sida var våld. Mot min egen mor då i det samboförhållande som hon var. Och alkoholism. Så det gjorde att det blev lite kortslutning här uppe. Inte bara då utan många, många gånger därefter också. Men det var lite krångligt. Och sen att liksom börja våga tro på att allt det som lovas här i den här boken. Att det faktiskt också gäller mig. Det är konstigt med oss människor att det är ofta jättelätt att tro att jo, absolut, att det gäller henne, det gäller honom. Jo, det är helt klart. Men att det skulle också gälla mig. Det var en väg att gå. Och jag var faktiskt i bibelskolan i Uppsala och det var första kursen i augusti som de började med. De började med en kurs som hette Guds karaktär. Och det måste ha varit Guds vishet att de började med en sån kurs. För att sen när det ganska så i början av den där kursen liksom bara sades så där eller frågades där framme att finns det många här kanske eventuellt som har haft en krånglig relation till sin egen pappa eller som inte alls har haft någon pappa när de har vuxit upp och så där. Att om du vill så kan du räcka upp handen. Och du kan tänka dig min förvåning när det var många händer som steg upp. Och att jag insåg under den kursen så tydligt att oj, min bild om min Gud, om vår Gud, var inte den rätta. Var inte den rätta just därför att jag hade så svårt att tro att alla de löften som finns här, att de också gäller mig. Så därför har vi som känner honom, som tror på honom, som är hans barn, därför har vi jätteviktig uppgift. Vi har många uppgifter, men vi har jätteviktig och värdefull uppgift i det att när vi möter folk, när vi möter människor som har varierande brokig bakgrund, att vi är noga med vilken bild, vilken kunskap vi ger om vår far, om vår Gud, vem han är, hurdan han är. Och nu behöver du inte känna någon oro och tänka att oj, borde jag uppdatera mina kunskaper nu på något sätt? Nej, det är inte det jag är ute efter, utan du kan vara helt lugn. Du är utrustad för det. Du har den helige ande i dig. Han visar, han talar till dig när du möter människor. Och sen kan du för dig själv be för dem. Och någon gång kanske det blir så att du ber direkt där när du sitter med dem eller möter dem. Men åtminstone sen för dig själv i din kammare, som man säger. Så vet du vad du ska be för. Så vi får vara Guds medarbetare. Det är mäktigt. Så barnaskap är absolut det som hör ihop med oss, som vi har. Och sen har vi också en annan grej som är, vet du, minst lika viktig, minst lika mäktig. Ett befriat sinne. Där är bibelversen som Paulus skriver, som finns i Romarbrevet 12:2, om sinnets förnyelse. Det behöver vi dagligen. Sinnet, själen, den frälsningen pågår ju dag för dag. Det är ju inte färdigt än, tack och lov, att man har någon möjlighet att utvecklas som människa. Så den pågår. Men vet du, före vi kan börja få mer Guds tankar in hit, som är målet med sinnets förnyelse, så behöver vi få ett befriat sinne. Befriat från vad? Det kan vara många grejer, men framförallt en som kan vara jätte sån här tung, som en sån där, vet ni, sån där bläckfisk som har många såna där, vad det nu är, fötter som går åt alla olika håll. Och det är att vi behöver ha ett befriat sinne från det förflutna. Från det som har hänt någon gång. Någonstans. År det och det. Och det är det den helige ande vill åstadkomma i oss. Vi blir födda på nytt, vi blir nya skapelser. Men det är ju en sån grej, lite beroende på vad vi har varit med om. Att det kanske inte sker direkt så här. Man kanske inte direkt liksom märker att åh, nu är allt borta. Alla gamla tankebyggnader, allt är som bortblåst. Det kan gå på det sättet, men det kan också ta tid. Men Gud är också Gud över tiden. Han har inte bråttom. Han springer inte. Så vi behöver inte heller där vara oroliga. Vi kan vara trygga. Vi vet att vi är i goda händer. Och att han vill bara det bästa för oss. Om jag tänker på mig själv, så gick jag och bar förkastelse och skam i 25 år. Från 20 år när jag började skolan till 32, då jag tog emot Jesus. Då jag äntligen vågade börja tro att han är intresserad av mig. Att han älskar mig, att han vill komma till mig, till mitt hjärta. Och det som hade bromsat mig, det var det när jag inte kunde visa för honom så här att en sån här, inom citationstecken, fin familj har jag. Att jag bar sån skam och sån förkastelse på grund av mammas alkoholism och allt det som hände i hennes liv och som förstås sen också påverkar mig. Och att jag inte kunde växa upp med henne och så vidare utan med mormor. Allt det var liksom som en sån där tung slöja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Och även om Jesus var där hela tiden. För jag var ju nog i söndagsskolan i lutherska kyrkan så for jag och jag tyckte jättemycket om de där bibelberättelserna. Men det var bara någonting som bromsade. Och den någonting var ju jag själv. Det var den där skammen, det var den där förkastelsen. Så det var jag som gjorde så här för Jesus. Att inte kan han ju vara intresserad av mig. Så att vi får bli av liksom med alla gamla tankebyggnader. Allt mögel. Gamla tankebyggnader, de kan ju inte vara fräscha. Allt mögel. Allt vet ni, så dammigt. Det får ju en bara att nysa. Allt sånt får fara bort. Och sen vet ni, när vi inser det, när vi får tag på det, att det är det vi har rätt till, ett befriat sinne i Jesus Kristus genom den helige ande, sen kan vi verkligen börja stå på den där andra delen av den här nya skapelseversen. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Och vet du, om någonting är förbi, då är det där. Det är där, det är bakom. Och vi är Jesusmänniskor allihopa. Vi är riktade framåt, inte sant? Näsan pekar framåt, inte bakåt. Så då måste vi också komma ihåg att det som vi har blivit befriade ifrån, det som är där, det som är förbi, att det också får bli där. Att inte jag själv med jämna mellanrum i mina tankar, oftast är det där, i mina tankar går och fiskar i en sjö som heter det förflutna. Utan att jag låter det vara där, det är bakom. För vet du, den ende som fiskar där, det är djävulen själv. För att hans fiskeutrustning är så föråldrad. Så han klarar inte att ha framtidsfisken. Men du är framtidsfiskare. Du fiskar inte från det förflutna. Utan du är framtidsfiskare. Jag vet överhuvudtaget inte mycket om fiske. Men så pass mycket vet jag att om det är sån där virvel så kastar man ju den dit framåt. Jag har aldrig sett någon stå på bryggan och kasta den ditåt mot land. Utan dit mot djupa vatten. Vi är framtidsfiskare. Och varje gång det kommer något tankar som försöker fresta dig eller få dig att liksom gå till den där förflutna sjön igen, så kan du bara komma ihåg, du kan bara stå på ordet. Det gamla är förbi. Jag är en ny skapelse. Jag har en ny natur, Guds natur i mig. De var egentligen, de två var såna grejer som har med dig och mig att göra. Personligen. Men sen åstadkommer ju den helige ande också saker som syns när vi är tillsammans. Alltså som syns idé hurdana vi är gentemot varandra. Och det som den helige ande med sin verktygslåda vill börja bygga i oss och forma i oss, det är Jesu karaktär. Och då är det någonting som vi vet att heter andens frukt som börjar komma fram, som börjar synas. De är mäktiga egenskaper. Och när man ser på det hela, man ser på kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning, så är det så härligt att inse att det faktiskt ska vara andens frukt i dig och mig. Ingen prestationsångest, för vi kan inte få fram dem genom våra egna prestationer. Anden verkar fram det i dig och i mig. Och sen kan det någon gång vara intressant och se på den där listan och fråga den helige ande att varför är just den där grejen eller varför är just de där två grejerna lite jobbiga för mig? Varför är det oftast de som känns så där obekväma? Och han visar nog. Och han gör det kärleksfullt. Och så kan man ju be att ge mig lite mer av det. Forma mig lite mera på de punkterna. Att de människorna som jag möter, att jag kan möta dem ännu mer på ditt sätt. Ännu mer liksom med den här öppna famnen som vår far har. Mm. Och en annan grej som är minst, vet du, lika mäktig och som också syns i vår relation till varandra, det är försoning, förlåtelse. Det är också det som den helige ande helt enkelt verkar i oss. Om vi ser det på skärmen så ser vi att det är egentligen verserna som följer vers 17 som vi för en stund var inne i, som vi börjar ifrån. Att vi är nya skapelser. Så kommer de här två verserna direkt därefter. Så de måste ju ha något samband. Att först så måste vi bli nya skapelser. Och när vi är det, du är det och jag är det, då är det här möjligt som står i 18 och 19. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är kallade till försoningens tjänst. Det är det vi ska berätta för andra. Hur Gud försonar sig med hela världen. Och hur det är möjligt för oss att få frid med honom. Mm. Men inte bara det, utan det ska ju också verka i dig och i mig. Mm. Det ska bli verklighet. Förlåtelsen ska bli verklighet i våra liv. För mig själv blev det konkret 01. Då bodde jag i Borgå då mellan missionsfälten och satt på sängen i sovrummet och var jätteledsen. Jag hade pratat med min mamma i telefon och hon var berusad och hon hade skällt ut mig på grund av min tro. Och det gjorde jätteont, för att tron, upplevde jag, var det finaste jag hade. Och den hade hon attackerat då. Och liksom skällt ut. Och jag satt där och grät. Och jag hade inte ännu då fått undervisning om allt det här med förlåtelse och allting. Men jag satt där och jag grät. Och då upplevde jag att jag fick de här orden att du ska förlåta din mamma. Och vet du, du ska inte tro och du ska inte tänka att jag tog emot det så där jublande, glad. att alltså jag ska förlåta henne. Jag som upplevde att hade varit offre för hennes alkoholism under 30 år. Att jag skulle liksom behöva göra det. Att borde det inte vara liksom tvärtom, att hon skulle komma till mig och be om förlåtelse. Men nej, jag blev inte av med de där orden. Det kom på nytt att du ska förlåta din mamma. Och då satt jag där och då grät jag ju ännu mer. Och så sa jag då liksom till Gud att Gud, jag vill förlåta. Jag vill förlåta mamma. Hjälp mig att göra det. För jag klarar inte av det själv. Och jag talade ut om den orden högt för jag ville höra det med mina egna öron. Att de orden har kommit ut ur min mun. Jag har talat ut det. Och jag grät kopiöst där på sängen efter att jag hade talat ut det. Men samtidigt var det en enorm glädje. Glädje och frid som på något sätt liksom omgav mig. Och sen gick det en tid. Och ingenting till syntes såg jag ju, varken när det gällde min mamma eller mig själv så där till det yttre. Men mitt i allt märkte jag att när jag hade mina bönestunder, att jag kunde börja be för henne. För vet du, det hade varit svårt tidigare. Det var som det skulle ha varit något lock över hjärta på det ställe där det stod mamma. För det var så många sår. Som inte hade blivit hela det än. Och sen var det också det att jag upplevde att det borde ju vara hon som kommer och ber om förlåtelse av mig. Men jag märkte att jag kunde börja be. Och det gick 2 år från det. Och 03 när jag själv var i Guyana, Georgetown på missionsfältet, så fick jag ta emot ett telefonsamtal av mamma. Där hon berättade att hon hade tagit emot Jesus till sitt liv. Och det är också Guds härliga vishet i det att jag var där. Massor med kilometer härifrån. Att jag själv fick mäktigt se det där att Gud förmår. Det handlar inte om vad jag klarar av och i mig själv klarar jag inte av så där jättemycket. Utan det handlar om honom, vad han förmår. För jag hade ju så många gånger försökt. Med bostad i skyddshem och allt möjligt annat. Och alltid rasade, alltid liksom gick det tillbaka till samma ekorrhjul. Så jag vågar ju inte riktigt ens mera tro att det någonsin skulle kunna hända. Att hon skulle lossna från alkoholen, att hon skulle kunna bli frälst. Så jag fick vara där på andra sidan av jordklotet och se liksom att Gud förmår. För honom är ingenting omöjligt. Så det är det vi också är kallade till försoningens tjänst, till förlåtelse. Och vet du att jag sa här en tidigare att när vi har förlåtit någon så gäller det att vi lever ut den där förlåtelsen. Att det inte bara blir till ord. Hur kan man leva ut det? Första steget är egentligen att när jag har förlåtit så ändrar jag mitt sätt att tala. Om den personen eller om det är flera. Jag talar gott. Inte illa. Jag talar gott. Så kan jag börja be. Så småningom. Kanske direkt. Det är olika för oss allihopa. Och sen börjar jag också vara tillsammans med människan eller människorna, umgås med dem. Jag undviker dem inte längre. För du vet det där att om det är någonting riktigt, riktigt sårbart som har hänt så går det jättelätt så att jag tar avstånd. Och det är egentligen lite samma som att börja undvika. Och sen kan det också gå så att det här att det kan till och med bli så att jag ser ner på den eller de som kanske har sårat mig. Eller så blir jag totalt likgiltig. Om jag ska använda det uttrycket som man har hört på Eftis många gånger. Att man bara tänker, vem bryr sig? Gud. Han bryr sig. För han bryr sig om hur det är ställt i ditt och i mitt hjärta. Och hur är det sen, hur är det sen möjligt det här med förlåtelse? För jag sa ju just här för en stund sen att i mig själv så när jag också bad så sa jag ju att hjälp mig Gud för att jag klarar inte av det. Det är där den helige ande kommer med i bilden igen. Kraften att förlåta finns i honom. Och han bor i dig och mig. Du minns det där när Jesus uppenbarar sig bakom lås och bom för lärjungarna efter sin uppståndelse. Och så blåste han på dem och så sa han ta emot den helige ande. Och sen sa han det där att allt som du förlåter, det är förlåtet. Det förlåter också han. Allt som du binder, som du inte förlåter, det förlåter inte han heller. Kraften att förlåta finns i den helige ande. Honom har vi och egentligen har vi ingen annan möjlighet än att leva i förlåtelse för att vi har ju själv fått så mycket förlåtet. Och för att vi sen i fortsättningen ska kunna ha tillgång till förlåtelse när vi gör fel, när vi säger fel. Och det här med förlåtelse och med försoningens tjänst, det har också att göra med någonting som Jesaja skriver där i kapitel 58. Där står det, om du ständigt tar följande, gör det där. Det står att dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Du ska återställa grundvalar från forntida släkten. Du ska kallas han som murar igen sprickor. Han som återställer stigar så att man kan bo i landet. Han som murar igen sprickor. Vad är det för sprickor? Det är sprickor som har kommit till på grund av splittring. På grund av oförlåtelse. Sprickor i människorelationer. Tänk att där får vi vara och hjälpa till att mura igen de där sprickorna. Med Guds kärlek. Med förlåtelse. Och vi får vara de som återställer stigar så att man kan bo i landet. Vi kan inte bo i landet tillsammans om det inte finns förlåtelse. Det går inte. Då blir det ett bittert land. Och det vill ingen bo i. Utan vi vill att det där landet där flödar kärlek. Där flödar Guds nåd. Och eftersom det är det där med försoning, med förlåtelse som den helige ande också vill verka fram i oss. Så har vi egentligen inte någon annan möjlighet än att gå kärlekens väg. Och det är den sista grejen som jag har där. Kärlekens väg. Första Korinther 13, den citeras ju, den läses ju ofta på bröllop. Men lika väl får vi ta del av den idag. Att har vi inte kärlek, älskar vi inte människorna. Och i synnerhet de som delar tron med oss. Vad har vi då? Ingenting. Vi är som tomma skal. Allt vad vi har, allt vad vi är tack vare Guds kärlek, hans nåd. Och allt vad vi bygger, allt vad vi gör, allt vad vi bygger utav kärlek, så att vi har kärlek som motiv, det har evighetsvärde. Det består. Allt annat rasar i grunden eller försvinner. Men där hjärtat har varit liksom den här motorn, kärleken har varit drivkraften, så består det. Och den är så mäktig, den där trettonde versen, första kor 13:13. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, Men störst av dem är kärleken. Störst är den ju därför att Gud är kärlek. Han är det också idag. Och kärleken upphör aldrig. Gud kommer aldrig att upphöra att existera. Och tänk att vi har tillgång till allt det här. I hans ande, i den helige ande som bor i oss. Och som Jesus som vår Herre och frälsare. Vår mästare. Allt det här är mitt och ditt. Så det är tryggt. Det är tryggt att bli gripen ännu mer av Guds kärlek. Så att man blir driven av den. Driven av Guds kärlek. Och då kan det hända att man emellanåt kanske inte riktigt har alla minsta pusselbitar på plats så här. Utan det kan vara helt öppet. Men det är tryggt. Vi får vara gripna av Guds kärlek och drivna av hans kärlek. Och då är det lätt för oss att säga att när vi mister vårt liv så finner vi det i honom. Herre, jag bara tackar dig. Jag tackar dig att du är livslevande idag här, mitt ibland oss, Herre, och att du bor i oss. Och att vi får bara säga, Herre, att på samma sätt som vi sjöng när vi prisade dig, att fyll oss, Herre, fyll dina barn bara ännu mer med din ande. Helige ande, bara fyll oss ännu mer. Överflöd. Överflöd av allt det som finns hos dig, Fader. Och det är gott. Tack att det får flöda, Herre. Det får flöda till var och en. Tack, Fader, att du ser med så ömma ögon, med sån kärlek, med sån omsorg och nåd på varenda sten som är här, Herre. Att du älskar oss precis lika mycket med samma kärlek som du älskar Jesus. Och tack att vi ingår, Herre, i din familj. I en familj som man aldrig någonsin blir utsparkad ifrån. Och tack, Herre, att ingen av oss är faderslös på något sätt. Utan du, Gud, du är vår himmelske far. Och du är kärleksfull och god. Din famn, den är alltid öppen. Där får vi bara sitta och tanka och njuta och gosa, eller så får vi klättra upp dit om det är någonting som känns jobbigt. Då kommer du precis med de rätta orden, eller då är det kanske bara din närhet som åstadkommer just det vad vi då behöver. Tack att vi får ära dig, Herre, idag. Ära dig för den du är. Du är allsmäktig, helig, evig Gud. Tack att du är vår guide, Herre, varje dag. Och tack att vi tillsammans får jubla och vara glada över det att vi är på väg. Vi är på väg tillsammans. Och du är tillsammans med oss, Herre, varje dag. Tack att vi får bara komma närmare dig. Närmare dig för varje dag som går. Vi får njuta av din närvaro. Både för oss själva och tillsammans. Och tack, Herre, att du hjälper oss också att dag för dag kunna ge ut mer. Inte så att vi får någon prestationsångest, utan så att du, helige ande, bara får flöda mer och mer igenom oss till andra. Så att vi får bli andra till välsignelse, Herre. Och tack att du har välsignat oss. Varenda sten, Herre. Med din välsignelse. i Jesu namn. Amen.